Ja, ska tändas.
Här ska tändas.
Det kan ju bli förskräckt ibland när man ser de här laddningarna som byggs. Och det är ju inte roligt att hitta.
Vad gäller ärendet? Sprängmedel, säger jag. Jag går fram på 10 sekunder.
Välkommen till Studio DN Dokumentär. När Lisa Lyckeryds släktingar går igenom gamla saker på vinden gör de en oväntad upptäckt. De hittar en låda åldrad dynamit. Lådan är en av över 1000 föremål som nationella bombskyddet omhändertog förra året. Följ med under deras arbete, som är både hemligt och farligt.
Vid infarten till ett hus i ett litet villaområde i Västerås står en stressad mäklare. Ett dödsbo ska säljas och köparna är oroliga över gammal dynamit som hittats på gården. Mäklaren avslutar sitt samtal, skjuter upp solglasögonen i pannan och närmar sig bombteknikerna. När de är klara vill han gärna ha ett papper på att huset nu är fritt från sprängmedel. Operatörerna Linus och Göran, som båda egentligen heter något annat, säger att de får återkomma om den saken. Det är Lisa Lyckeryds släkt som bott i huset. Hennes morfar har genom åren pysslat med olika saker på gården. En uppfinnar-Jocke.
Min morfar byggde ju det här 1931. Och vi tror att nitroglycerinet, att han använde det när han gjorde grunden till huset.
Det var när släktingarna gick igenom gamla saker på vinden som de gjorde upptäckten.
Det var Jonas och min väninna som var uppe och röjde. Och så hittade de ett paket. Alltså vi har hittat massor med konstiga saker. Och de tog ut det där och de tittade på det och de doftade på det. Och sen läste de, så stod det ju Alfred Nobel och nitroglycerin. Så sa de, ja, vi kanske ska vänta lite. Så. Och det roliga var, när jag ringde 114 14, vad gäller det här ärendet? Sprängmedel, säger jag. Jag går fram på 10 sekunder.
Dynamiten står på övervåningen i ett uthus. Linus, som är i slutet av sin grundutbildning som bombtekniker, får gå och hämta hinken under Görans handledning. De konstaterar båda att dynamiten är väldigt torr, men måste försäkra sig om att det inte finns någon sprängkapsel gömd i den pappersliknande massan. De hittar ingen sån, och hinken bärs ut och dumpas i bombkulan, den klotformade stålcontainern där sprängmedel kan transporteras. När Göran får höra att Lisa Lyckeryds släktingar både lyft och luktat på dynamiten skakar han på huvudet.
Nej, det är klart de var lite rädda då när de hade hållit på bollar med det och doftat på det. Jag menar, det hade ju kunnat sprängs då. De säger när det börjar svettas så kan det bli farligt. Och nu är mäklaren, han är också här.
Mäklaren får inte något bevis på att byggnaden är fri från sprängmedel. Något sånt går inte att intyga. Möjligen kan han få ett papper på vilken insats som gjorts. Han får ett nummer att ringa. Sen sätter sig Göran och Linus i bilen och kör vidare. Granater och gammal dynamit, så kallad konventionell ammunition, kan vara övningsladdningar som legat i marken sedan andra världskriget. De kan också ha tagits hem av någon, kanske en militär, som sedan haft dem som prydnadsföremål. Den konventionella ammunitionen hanteras i många fall, efter bedömning av bombskyddet, av polisen i regionen där den hittas. Men om det finns minsta tveksamhet kring vilket sprängämne det handlar om, eller hur det går att hantera, kallas nationella bombskyddet in.
Det de är mest kända för att göra är väl kanske att rycka ut när det är något misstänkt föremål på stan.
Jag heter Amanda Lindholm och jag är reporter på Dagens Nyheter.
När det har inträffat en explosion så kommer de dit och ser till att platsen är säker och arbeta på. Men de gör också en hel del förebyggande arbete där de omhändertar potentiellt farliga föremål.
Under 3 månader 2018 och en bit in i januari 2019 pågick en sprängmedelsamnesti där privatpersoner kunde lämna in sprängmedel till polisen utan att få följdfrågor. Över 1,7 ton lämnades in och bombskyddet hanterade sammanlagt 2596 sådana ärenden under 2018 och 2019. Förra årets siffra landade på 1021 ärenden. Bedömning och hantering av den konventionella ammunitionen uppskattas utgöra ungefär 80% av bombskyddets uppdrag.
Jag drivs ju av att berätta om människorna bakom statistiken och ta in läsarna i miljöer som annars är slutna. Det är en drivkraft som jag har.
Jag heter Lotta Härdelin och jag är fotograf på Dagens Nyheter.
Det vi var intresserade för är liksom, vad står det för, vad gör de? Och det är viktigt att belysa den här vågen av sprängdåd på allmänna platser och inte minst i bostadsområden och vad som finns bakom den här statistiken.
En annan typ av föremål som bombskyddet hanterar är det som kallas för improviserade sprängladdningar. Det kan handla om allt från explosiva anordningar gjorda på konventionella sprängämnen till egentillverkade föremål med pyrotekniska eller egna kemiska blandningar. Det som utmärker dem är att de är konstruerade för att användas i brottsligt syfte. Förra året omhändertog nationella bombskyddet 189 sådana föremål och ytterligare 183 farliga objekt av annan karaktär. Exempelvis anordningar som inte klassas som sprängladdningar men ändå kan utgöra en risk för omgivningen. De farliga föremålen hittas antingen efter larm från allmänhet eller polis eller hemma hos misstänkta personer i husrannsakningar.
Vi har ju velat komma så nära det går i bombskyddets vardag. Och där har vi fått vara med på en del övningar, en del rutinärenden. Men sen har vi också varit med vid några tillfällen där de har varit ute på skarpa uppdrag. Men då har det oftast varit under samma förutsättningar som annan media.
Det är ju ofta en väldigt lång process som ligger bakom att ta sig in i såna här lite mer slutna rum eller liksom organisationer eller myndigheter som handhar känslig information. Och det är ju en lång process som ofta tar liksom inte veckor och inte månader utan kanske år. Och det handlar ju också om att vi exponeras för mycket information som är känslig. Så det gäller ju också att vi då kan hantera det.
När Göran och Linus lämnar Västerås styr de bilen med bombkulan mot ett allt mer glesbebyggt landskap. Göran har arbetat som bombtekniker i många år och har under otaliga bilresor genom Sverige undersökt och samlat in dynamit, granater och annat som hittats. För Linus del är det första gången han är ute och samlar in så kallad konventionell ammunition. Han är i 40-årsåldern, men har hunnit jobba i 14 år som polis. Efter en omfattande rekryteringsprocess blev han hösten 2019 antagen till grundutbildningen för bombtekniker. Grundutbildningen är tuff, ett ständigt flöde av ny information. Ibland tvivlar Linus och undrar om han kommer att kunna leva upp till det som förväntas av honom. Han medger att farligheten är en del i det han lockas av, men säger att han är lika dragen till de tekniska delarna, av noggrannheten och kunskapen man måste ha och utveckla.
En berättelse som liksom fastnade hos mig just kring liksom hur rationellt de förhåller sig till risk och fara, det var när en av dem berättade att han var med vid en väldigt, väldigt, väldigt farlig incident. Och då så såg han till att hålla sig riktigt, riktigt nära det farliga istället för liksom en och en halv meter därifrån. Därför att han visste att om han skulle bli skadad så var det bättre att helt och hållet inte överleva än att bli väldigt, väldigt, väldigt skadad, men liksom, överleva. Så den där överväganden liksom verkligen fastnade hos mig.
De säger också att man kan inte vara så rädd och så orolig, för då gör man inte ett bra jobb.
Nästa stopp ligger mitt i skogen utanför Avesta. Även detta hus ska säljas och den nuvarande ägaren tror att granaten som nu ska inspekteras har fungerat som dekoration. Linus beskriver ingående vad han ser och vad som tyder på att den inte är skarp. Efter en stund blir Göran, som redan försäkrat sig om att föremålet är ofarligt, otålig. Tiden är knapp och de har ett arbete att utföra. Han lyfter upp granaten i händerna och tar sig ut ur huset. Skrot, mumlar han och lägger in den i bakluckan på bilen. De hämtar upp ytterligare två granater som lämnats in till Försvarsmakten och kör vidare till en stor nedsänkt grusgrop, lite utanför Stockholm. Detta är destrueringsplatsen, men också stället där sprängämnen på ett säkert sätt kan undersökas. Linus och Göran drar fram en röntgenapparat ur bilen. På området finns några trasiga bilar, bakkärran på en lastbil och en stor sandgrop. På marken ligger rester av saker som förstörts, sladdar, metallskrot och plastbitar. Röntgenbilden visar att det kan vara sprängämnen kvar i botten på två av granaterna. De måste förstöras. De placeras i den stora sandhögen. Det är ett omständligt projekt som Linus får ansvara för. Han gräver en grop och lägger i granaterna. I gropen läggs också en ny dynamitgubbe. Göran och Linus tar skydd. En gnista letar sig blixtsnabbt fram genom sladden som går ner i sandhögen. Explosionen blir stor, smällen stark och dov. Antalet husransakningar som nationella bombskyddet har bistått den regionala polisen med har ökat kraftigt de senaste åren. Från några ärenden per månad under 2019 till flera husransakningar varje vecka förra året. Totalt 202 stycken. Marie Borg, högsta chef på nationella bombskyddet, säger att detta lett till att fler sprängladdningar kunnat omhändertas.
Man tänker sig att varje gång vi hittar en sån här laddning vid en husransakan eller vad vi nu hittar dem, så är ju det förhoppningsvis en sprängning mindre.
Hon berättar att vissa sprängladdningar som bombskyddet hittar väcker fasa.
Man kan ju bli förskräckt ibland när man ser de här laddningarna som byggs. Och det är ju inte roligt att hitta när vi inser vilken skada skulle den här typen av laddning faktiskt kunna orsaka.
Bombskyddschefen säger att omhändertagandet av farliga föremål inte bara stoppar sprängdåd, utan också hjälper till att lägga underrättelsepusslet kring vem som gör vad och hur. På sikt hoppas Marie Borg att det ökade antalet omhändertagande av farliga föremål leder till färre sprängningar.
Att det sker i någon form och omfattning, det kommer det nog alltid att göra. Men vi måste satsa mycket mer och bli duktigare på att förebygga, förhindra och lagföra.
En av de första riktigt kalla dagarna är Linus på plats utanför Linköping. Efter ett halvår är det dags för honom och hans sex kollegor att utexamineras. Linus är spänd och nervös, men blir fokuserad när han tilldelas rollen som teamledare. Hans kollegor ska arbeta med honom, men det är hans prestation som ska bedömas. Övningen han står inför är den typ av insats som nationella bombskyddet kanske är mest känd hos allmänheten för. Undersökning av ett misstänkt föremål som hittats någonstans i samhället. I det här scenariot ligger det vid en kraftstation som försörjer ett sjukhus med starkström. Under väktarens rond har han sett två okända män som sedan försvunnit från platsen. Han hittar en väska, tittar i den och tycker att det ser ut som något som kan vara farligt. Polis tillkallas som kontaktar bombskyddet. Det första som utvärderas är vilka frågor Linus ställer till polisen och väktaren. Ju bättre information, desto större chans att lösa uppgiften utan att någon eller något kommer till skada. Ganska snabbt drar Linus slutsatsen att det rör sig om en tidsinställd bomb och att han har kort om tid på sig. Han kan antingen välja att minimera riskerna när bomben väl detonerar eller försöka oskadliggöra bomben innan det sker. De tar fram bombroboten som ska lokalisera bomben och förstöra den. Explosivämnena ligger inuti en röd väska. De laddar roboten med ett vapen och riktar spetsen mot väskan. Om skottet hamnar fel och bomben detonerar riskerar hela kraftstationen att sprängas i bitar. Skottet går av och väskan förstörs. En del av gräset har bränts bort och platsen luktar krut. Övningsledaren, som inte är känd för att ge beröm i onödan, säger att han inte har några anmärkningar. Bomben är död. Både Linus och hans kollegor från grundutbildningen blir godkända. I sitt arbete som bombtekniker hoppas han kunna bistå i situationer där ingen annan kan kliva in. Oavsett om det handlar om ett nytt Drottninggatan, någon med ett bombbälte eller ett misstänkt föremål på stan.
Ja, jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag träffade den här gruppen och fick höra mer hur man tänker kring rekrytering. För när jag tänkte tidigare kring bombskyddet så tänkte jag ju på väldigt farliga saker. Och jag tänkte att de som sökte sig dit var väl lockade av det. Men det visade sig att det som är absolut viktigast är att inte vara särskilt kicksökande. Dels för att det såklart är farligt. Men också för att mycket av deras arbete är ganska, kanske inte lugnt, men man måste vara intresserad av, nördigt tekniskt intresserad. Man måste ha stort tålamod och framförallt så tryckte ju många också på att man måste vara en väldigt härlig person.
De lever ju väldigt nära på varandra, både i bombskyddet men även alltså, de tar ju höga risker tillsammans eller de utsätts för risk tillsammans. Och då på något vis så måste man ju funka väldigt bra i team. Innan jag hade varit inne mer i de här verksamheterna så trodde jag kanske att då är det liksom att man ser ut på ett speciellt sätt eller har en viss framtoning. Och att vid första uttagningen att det kanske var den som var störst och såg starkast ut som skulle få platsen. Men det är absolut inte så, utan det är den som liksom kanske inte alls gör det starkaste första intrycket, men som efter tid eller på liksom, uthållighet och liksom mental styrka syns liksom inte först, men vinner i längden.
Det här avsnittet har producerats av mig, Madeleine Longo. Exekutiv producent var Augustin Erba. De medverkande var Lisa Lyckeryd samt Göran och Linus från Nationella bombskyddet, som egentligen heter någonting annat. Klippen från tidigare Studio DN var producerad av Sabina Marmelakai och Sanna Thorén Björling hade intervjuat Dagens Nyheters reporter Amanda Lindholm och fotografen Lotta Herdelin. Berättarrösten var Per Julin från Beppo Ljudproduktion och ljudtekniker Patrik Misenberger. Texten har skrivits av reporter Amanda Lindholm och Lotta Herdelin var fotograf. Redaktör för texten var Augustin Erba och musiken var från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.